här veckan är det exakt 60 år sedan som John F. Kennedy mördades i Dallas, Texas. Men trots att det gått 60 år så vägrar konspirationsteorierna om mordet att dö. Var det verkligen Lee Harvey Oswald som låg bakom mordet, eller var det egentligen CIA eller maffian? Veckans avsnitt av magasinet handlar om Kennedy-mordet och alla de konspirationsteorier som uppkommit kring den här händelsen. Och med mig för att diskutera det så har jag Kent Werne, frilansjournalist och författare till boken Allt är en konspiration, som bland annat tar upp olika konspirationsteorier kring Kennedy-mordet. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Om vi börjar då med, ja, det finns ju olika versioner av vad som egentligen gick till, men om vi börjar med det som du i din bok kallar för den officiella versionen av mordet. Hur, ja, beskriv.
Ja, det var ju så att Kennedy då kom farandes i sin limousin tillsammans med sin fru Jackie och John Connolly och Nellie Connolly, alltså Texas-guvernören John Connolly. Och precis när de svänger in på Elm Street vid en liten plats som heter Dealey Plaza så är klockan 12.30, alltså halv ett lokaltid, och då smäller det tre skott enligt den officiella versionen. Och alla tre skott avfyras från en byggnadsnät liksom bakom, ovanifrån presidentkortegen. Och det är Lee Harvey Oswald då, en anställd på den här byggnaden, skolbokslagret, som avfyrar vapnet helt enkelt mot Kennedy då och Connolly. Och jakten på honom inleds omgående. Han flyr från platsen och plockar upp en revolver hemma i sitt hyresrum. Sen skjuter han en polis till döds under sin flyktväg, och sen grips han då en dryg timme efter mordet och anklagas ganska omgående för det här mordet. Och sedan dess så har den officiella versionen varit att det är Lee Harvey Oswald som är ensamgärningsman, som den som dödade Kennedy helt enkelt.
Och det kom ju då en kommission som sattes till för att utreda det här. För att det som hände var, det, vi ska säga det för jag tror de flesta vet om det, men vad hände sen? Vad är det som gör att ändå det här börjar? Det händer ju någonting då direkt efter att Oswald har gripits.
Ja, precis. Oswald dödas ju då av Jack Ruby, en nattklubbsägare i Dallas, två dagar efter mordet på Kennedy, när han ska förflyttas till häktet. Och Ruby liksom går in i polishusets källare och har med sig en revolver och skjuter helt enkelt Oswald i direktsändning, amerikansk tv alltså. Så det här blir ju ytterligare ett trauma då för USAs befolkning och för världen, kan man säga. Mördaren mördas helt enkelt. Och där och då förändras ju allt egentligen, därför att då har vi ingen gärningsman som kan dömas. Det blir ingen rättegång helt enkelt, och istället så blir det en mordgåta. Och ganska snart efteråt så görs det en opinionsmätning, och redan då är tvivlen stora på att det var Oswald som gjorde det, eller att han då var ensam om det här. Konspirationsteorierna börjar frodas direkt. Alltså, hade han medhjälpare? Vilka var det i så fall? Och man börjar också spekulera kring olika motivbilder och gärningsmän. Kanske var det Sovjetunionen eller Kuba som låg bakom det här. Och de anklagelserna kommer ju från höger då. Från vänster och från Sovjet, ska man säga, kommer det anklagelser direkt om att det var extremhögern i USA eller högt uppsatta personer inom amerikanska staten, konservativa hökar liksom, som låg bakom mordet. Och för att få stopp på de här spekulationerna, kan man säga, kring en internationell eller inhemsk konspiration, så tillsätter då vicepresident, eller den tillträdande presidenten Lyndon B. Johnson, en kommission som ska utreda mordet både på Kennedy och på Oswald, ska man säga. Och det är då den här Warren-kommissionen som är ledd av chefen för högsta domstolen Earl Warren. Och de lägger fram då sin rapport ett knappt år senare, i september 1964.
Och vad visar resultaten där då?
Ja, det bekräftar liksom Dallas-polisens och FBIs tes, så att säga. Att det var Lee Harvey Oswald som mördade Kennedy. Att det avlossades tre skott från det här skolbokslaget, och var han som gjorde det. Man konstaterar att det inte var, man har inte funnit några bevis för en konspiration, vare sig inhemsk eller internationell.
Men skulle du säga att är det just att Oswald mördas och då inte kan dömas för mordet? Är det det som gör att konspirationsteorierna börjar florera?
Inte bara, men det är en bidragande faktor. Och en annan bidragande faktor är det här att när Kennedy mördas så det är en chock för inte bara USA utan hela världen. Det här är den fria världens ledare, om man ska tänka i kalla krigstermer. Och en så betydande person som mördas då, kan han verkligen dödas av en missanpassad nolla som Oswald bevisligen var? Alltså en 24-årig före detta marinkårssoldat som har bott i Sovjetunionen ett par år och sen kommit hem igen med svansen mellan benen och liksom inte kunnat få något jobb och valsat runt i både New Orleans och Dallas och hamnat i bråk på olika ställen och misshandlat sin fru och någon slags stukat store som hans sinne lider den här killen av. Och det är också vad Warren-kommissionen säger, det är liksom hans motiv ska man säga då, enligt dem, vilket är ett ganska svagt motiv kan man säga, vi kan återkomma till det, att han på något sätt ville hämnas oförrätter på något sätt som han hade utförs mot honom då. Mm.
Men det är liksom det är ett för stort mord, för viktig person som blir mördad här för att det bara skulle då vara den här ensamma galningen. Är det det som är liksom?
Ja, men precis. Alltså det kan man väl se i andra fall också i historien. Liksom, där det har varit en stor, väldigt omvälvande, traumatisk händelse så kräver människor en stor förklaring. Alltså någonting som är betydelsefullt, som skapar mening liksom. Och då tänker man sig att det måste vara en stor konspiration. Några som ville Kennedy ont rent politiskt, alltså han hade ju också politiska fiender. Så det var kanske logiskt att blicka ditåt, att titta på gärningsmän liksom på den andra politiska kanten till höger eller då utomlands internationella kommunismen liksom som USA bekämpade på olika sätt.
Men när de här resultaten presenterades, då var det ändå, då tyckte ändå folk att det här verkade stämma, eller var, alltså först reaktionerna när det kom?
Warren-rapporten fick ett bra mottagande i amerikanska etablissemangsmedier kan man väl säga. Man hyllade den och tyckte att det var väldigt uttömmande och väl genomgånget så att säga. Att man slog fast helt enkelt att det var Lee Harvey Oswald och ingen annan som genomförde det här. Man tyckte sig se tillräckliga bevis på det. Även i Sverige så konstaterar man att nu har vi sanningen om mordet. Nu är det slut på spekulationerna, skrev Dagens Nyheter ungefär då. Men så blev det verkligen inte.
Nej, vad är det som händer sen?
Ja, ganska snart, alltså redan innan Warren-rapporten släpps kan man väl säga, men särskilt efteråt, så börjar den ifrågasättas. Den officiella versionen börjar knaka i fogarna. Och de som bidrar till det här, det är liberaler, alltså vänsterfolk som har varit Kennedy-fans. Och sett fram emot liksom Kennedys progressiva reformer på hemmaplan framförallt, men även den här liksom lite mer avspänningspolitiken på internationell nivå. De såg ju liksom sina drömmar gå upp i rök där i Dallas i november 1963. Och dessutom så har många av dem blivit förföljda av FBI under 50-talet under den här antikommunistjakten då. Och det här har gjort att de har en grundmurad misstro mot staten, mot etablissemanget, och misstänker dem om det värsta. Så när Warren-rapporten släpps så börjar de liksom av ren misstänksamhet nagelfara den och alla dokument som ingår i Warren-kommissionens arbete, om man säger så. Det är liksom flera hyllmeter med intervjuer och bevisföring. Och man börjar hitta luckor, motsägelser och vaga resonemang och rena felaktigheter tycker de då i de här slutsatserna som Warren-kommissionen har dragit. Att man har helt enkelt försökt slå fast mordet på en ganska lös grund tycker man. Och man börjar då ställa de här klassiska frågorna kring skottvinklar, kring skottskador på Kennedy och Connolly och hur lång tid det är mellan de här liksom det första och det tredje skottet och så vidare. Så att och de frågorna har ju stannat kvar. Det är framförallt, ska jag säga, en fråga som väcks då, och det är till att börja med, och det är av Mark Lane som är en progressiv liberal advokat, människorättsjurist helt enkelt, som börjar intressera sig för mordet och skriver en bok, Rush to Judgment, som kommer ut där i mitten på 60-talet. Och han lyfter den här frågan om Warren-kommissionens teori om den enda kulan, the single bullet. För att det var ju så här att Warren-kommissionen ställdes inför ett problem. FBI hade sagt att alla de här tre skotten hade träffat målet, så att säga. Det första hade träffat Kennedy, det andra hade träffat guvernör Connolly och det tredje hade träffat Kennedy i huvudet. Men tiden som går mellan första och liksom mellan de här tre skotten är alldeles för kort. Om man tittar då på bevismaterialet som man hade, vilket var den här Zapruder-filmen. Det var,
kan du berätta om den lite kort också?
Ja, det var liksom en stumfilm som togs av Abraham Zapruder, en klädtillverkare. Och han liksom stod uppflugen på en betongpedestal där vid sidan av
kortegen. Och det är den här filmen man ofta ser när man ser gamla bilder från mordet. Då är det hans film vi ser.
Ja, och genom att räkna bildrutorna där så vet man liksom hur många sekunder det är mellan Kennedys första reaktion när han uppenbarligen är träffad till det att han får det av liksom dödande skottet i huvudet då. Och det är någonstans drygt 5,6 sekunder. Och emellan dess så ser det ut som att Connolly träffas, alltså också då. Så att det innebär att det skulle ha varit tre skott på 5,6 sekunder. Och problemet för Warren-kommissionen det är att det här visar sig väldigt svårt att efterapa. Att skjuta tre skott med den träffbilden på 5,6 sekunder med det här geväret som Oswald ska ha haft då, ett vanligt repetergevär, alltså ett jaktgevär i stort sett. Det gick knappt att göra det på 5,6 sekunder och det går inte att göra det på det korta tid. Det går inte att ladda om och skjuta igen på det korta tidsspann mellan Kennedys första reaktion och Connollys reaktion. Om du förstår vad jag menar. Mm. Vilket öppnade för att det var en tillskytt och därmed en konspiration. Och det de gör då i Warren-kommissionen är att de lägger fram en teori om att det andra skottet då träffar Kennedy först och sen går igenom Kennedys kropp och vidare in i Connollys kropp. Att det båda då träffas med samma kula.
Och det skulle förklara det hela?
Det skulle förklara det hela, för då kan första eller tredje skottet vara en bom. Och då utvidgas plötsligt tidsspannet. Och det löser också den här konflikten som finns i möjligheten att skjuta så snabbt, så att säga. Och det här är the single bullet theory. Problemet för Warren-kommissionen det var att man då försökte visa hur det här skottet hade trängt in i Kennedy och sen i Connolly. Och man lyckas inte göra det på ett pedagogiskt sätt på den tiden. Vi kan återkomma till det senare, men senare datoranimeringar har liksom visat att det är möjligt. Connolly satt liksom nersjunken på ett sånt här jump seat, så han sitter liksom ganska långt nedanför presidenten och dessutom lite snett inåt bilen. Så att tittar man idag på skottvinklarna så är det fullt möjligt då, kropparnas placering i bilen. Men det där blev ju en snackis verkligen, och Mark Lane döpte det där till The Magic Bullet, alltså den magiska kulan. Och han menar att det här håller inte ihop. Den här kulan måste ha stannat i luften till exempel mellan Kennedy och Connolly, för det dröjer ju kanske 1 till 2 sekunder innan Connolly reagerar sen man ser att Kennedy har reagerat då. Och dessutom så måste den ha vridit sig och gått igenom kött och ben och sen hittats närmast intakt liksom på en bår på Parkland-sjukhuset. Och den här kulan brukar visas upp och så säger man att det här är ju, det är inte ens möjligt att, liksom, att den här kulan skulle ha gått igenom kropparna, så att säga.
Och det som då också börjar lanseras här, det är då en teori om att det skulle kommit ett skott från en gräskulle i närheten av kortegen. Kan du berätta lite om den teorin?
Ja, precis. Mark Lane och andra då privatgranskare av Warren-kommissionen förhör ju andra personer då, vittnen som säger andra saker, om man säger så. En minoritet av vittnena som Warren-kommissionen har intervjuat hävdar ju att det kom skott från andra håll än från det här skolbokslagret då, bakifrån.
De Men säger det är en minoritet?
Ja, det är en minoritet. Alltså 80% säger tre skott från liksom skolbokslagret kan man säga. Men det finns också de som säger att det var fler skott, typ 4 skott, 5 skott. Och en del säger då också att det kom skott från den här Grassy Knoll, alltså som det här nu som har blivit ikonisk i populärkulturen verkligen. På många sätt.
Gräskullen.
Alltså. Gräskullen, ja precis. Det är ju egentligen inte en kulle. Det är en liten, liten backe, en liten slänt så här, upp från vägen, men ändå. Och på toppen av den kullen finns det träplank som man då hävdar att möjligen stod en skytt bakom och så. Och det här skulle då ha varit det sista, det avgörande dödande skottet som då träffade Kennedy i huvudet. Och Mark Lane hävdar det tidigt, andra gör det också, att det måste ha funnits en skytt där och därmed så så var det antingen en konspiration där Oswald var inblandad med flera skyttar, eller så var han oskyldig och liksom alla skott kom från den här gräskullen då. Och det som tycks stärka det, den tesen, det är när Zapruder-filmen då för första gången liksom visas offentligt. För den hade varit beslagtagen kan man säga, eller tidningen Life hade köpt rättigheterna till filmen. Och inte, man hade liksom inte visat den för amerikanska folket annat än i stillbildsformat och vissa bildrutor. Men 1975 så visas den i amerikansk tv med en speakerröst liksom som säger då att, och här ser vi hur Kennedy kommer, här träffas han första gången, här träffas Connolly och nu ska ni få se the headshot, alltså skottet i huvudet. Och det får man se, och det man ser då, åtminstone flyktigt när filmen rullar, det är att Kennedy kastas snett bakåt i stolen, huvudet liksom knycker till bakåt ganska rejält alltså, och han faller i famnen på Jackie. Och det rimmar illa med teorin att han sköts bakifrån då, tycker Mark Lane och andra kritiker. Och det tycker också en stor majoritet av USAs befolkning. Alltså, från det att Zapruder-filmen visas i tv och två decennier framåt kan man säga, lite drygt, så hävdar, så tror 9 av 10 amerikaner i olika mätningar att Oswald inte agerade ensam, alltså att det var en konspiration. Och just den här tanken då att det måste ha funnits en skytt på den här gräskullen, att det måste ha kommit ett skott framifrån, den fastnar verkligen.
Om vi tittar då på de vanligaste teorierna kring vilka eller vem eller vilka som låg bakom mordet, kan du berätta lite kort om dem?
Ja, nej men absolut. Det är ju så att i de första åren kan man säga, och handlade väldigt mycket om just mordplatsen, hur skotten hade fallit, tiden mellan dem, skottvinklar, eventuellt andra skyttar och så vidare. Man diskuterade det man tyckte var falska eller otillräckliga bevis mot Oswald för den officiella versionen. Men i slutet på 60-talet så började man också spekulera i alternativa komplotter, alltså gärningsmän, konspirationer. Problemet var ju att det fanns liksom inga bevis för något annat, och det återkommer vi till, för att det skulle ha funnits några andra bakom det här än Oswald då. Men det stoppade inte folk från att spekulera. Istället började man titta på motivbilder, och det där är ganska vanligt för konspirationsteoretiker. I brist på liksom handfasta bevis så ställer man sig den här frågan, qui bono, vem gynnar det eller vem har tjänat på det här? Och det är ju en fråga som visserligen också en brottsutredare kan ställa sig, men det räcker ju inte för liksom att ta någon till rättegång, om man säger så, en fällande dom. Men för en konspirationsteoretiker kan det här liksom bli den viktigaste frågan då. Och det är också den frågan som ställs av allt fler. Och då tänker man sig att den som, eller de som mördade Kennedy måste ha haft ett bra motiv för att göra det, ett politiskt motiv. Och då börjar man söka efter olika liksom, motivbilder om man säger så. Och en av de som pekas ut då ganska snabbt är underrättelsetjänsten CIA. Och varför gör man det? Jo, det är för att man tänker då att CIA var, ja, delar av CIA hatade Kennedy och var väldigt missnöjda med hans insatser. Dels efter den här så kallade grisbuktsinvasionen 1961 av Kuba, alltså försöket till invasion som gick snett, ska man säga. Som Kennedy visserligen inte planerade, men godkände då. När sen det började gå sideways, som man säger så, när det misslyckades, så vägrade han skicka in liksom stöd, flygunderstöd. Och det här skapade då ett väldigt missnöje bland de som var involverade, det vill säga CIA-agenter och exilkubaner och andra som var med om den här invasionen. Men också det faktum att efter Kubakrisen så börjar Kennedy tala om avspänning och liksom en slags samexistens och mer fredligt samexistens med Sovjetunionen och kommunismen då. Och det där är också något som man tänker att antikommunister, extrema antikommunister inom CIA skulle ha vänt sig emot. Och dessutom så sparkade ju Kennedy Allen Dulles då, den här mångårige CIA-chefen. Och allt det här tillsammans liksom blir ju någon slags motiv eller en slags orsak till varför CIA skulle ha velat få bort Kennedy ur bilden, helt enkelt. Problemet när man börjar resonera på det sättet, man tittar på motivet och säger vem skulle då vilja ha dödat Kennedy, det är att det blir ganska trångt på de anklagades bänk ganska snabbt. Därför att Kennedy var president i en konfliktfylld tid. Han var relativt progressiv samtidigt som han då var antikommunist och bedrev liksom en jakt på kommunistledare i världen, kan man säga. Så att han skapade sig fiender naturligtvis, både i landet och utanför USA. Och efter mordet, så särskilt liksom från 70-talet och framåt, så har ju också väldigt många anklagats för att ligga bakom det här mordet. Vi pratar alltså 40-50 olika påstådda grupper eller organisationer som sägs då ha velat mörda Kennedy. Det är allt från maffian till CIA då.
Ja, maffian. Ja. För det är ju en av de andra populära
Ja, spåren. Precis. Ja, men samma där då. Bobby Kennedy, alltså, eller Robert Kennedy som han hette, som var ju JFKs bror då, var justitieminister och hade inlett ett korståg mot den organiserade brottsligheten, mot maffian. Och det där var ju någonting som maffian inte tyckte om, förstås. Och teorin är därför att de skulle ha mördat Kennedy därför att de ville sätta stopp för den här kampen mot dem själva, helt enkelt. Och dessutom säger man att ja, men det är i linje med maffians metoder att slänga ut en syndabock så där, som då Oswald påstås vara, på scenen. Och dessutom mörda honom ett par dagar efteråt så att han inte skulle kunna prata för mycket. Och sen har man försökt hitta kopplingar då mellan Jack Ruby, som då dödade Oswald, och maffian, helt enkelt. Och de finns där, men inte mer än, ska man säga, att Jack Ruby var nattklubbsägare och var tvungen att förhålla sig till maffian på ett eller annat sätt.
För vad har Jack Ruby, vad sa han? För han är ju i fängelse, och alltså, vad sa han att han hade för motiv för att skjuta Oswald?
Ja, men det är lite skiftande. Men han hävdar ju, han var ju Kennedy-anhängare. Han var galen i familjen Kennedy. Han tyckte om dem väldigt mycket, har han sagt själv då. Och han ville helt enkelt hämnas. Men han säger också att han ville skydda Jackie Kennedy från en plågan att genomgå en rättegång. Men man kan ju också tänka sig att han ville att det var ett slumpens liksom infall. För att han gick ofta runt med en revolver tydligen, eller alltid, vad man då känner till. Och han befann sig ofta i och kring polishuset. Han gillade att hänga med snutar, helt enkelt, och prata med dem och känna sig cool och sådär. Och han slank helt enkelt in där. Det var förmodligen inte planerat. Och så såg han Oswald, och det var stundens ingivelse. Han kände sånt agg mot den här killen som hade dödat Kennedy, så han sköt honom, helt enkelt. Det är väl så man har förklarat det, helt enkelt. I alla fall.
Men om man tänker då, både det här du pratar om CIA och maffian och så här, tycker man då när man lyssnar på det att ja, men då skulle ju kunna ha motiv här för att vilja döda Kennedy. Vad är svagheterna i de här resonemangen?
Ja, det är att ingen av de här motivbilderna går att koppla till mordplatsen, till vad som faktiskt hände den 22 november 1963 i Dallas. Och det är problemet ofta med konspirationsteorier av det här slaget, även kring Palmemordet, kan man säga, att det går inte att knyta till några konkreta bevis.
Men att man skulle då ha anlitat Oswald eller något sånt.
Ja, det är ju det man då tänker. Ja. Att han antingen skulle ha varit en agent för någon slags kommunistisk komplott då, för han var ju kommunist liksom rent officiellt då, kan man ju säga. Eller att han var kommunist under falsk flagg då, och egentligen involverad med CIA som en hemlig underrättelseagent på något sätt. Och att han antingen var med på det här, eller att han var helt oskyldig och blev utkastad liksom på scenen, om man säger så. Och en syndabock då. Att han blev ditsatt, helt enkelt. Så det är det man tänker då. Men för att liksom återknyta till det här, det är ju det är det som är svagheten med alla konspirationsteorier som utgår från motivbilder, som att det var CIA eller maffian eller FBI eller Secret Service eller oljemagnater i Texas eller extremhögern i USA eller Lyndon B. Johnson, liksom vicepresidenten, har också anklagats för mordet. För vem tjänade inte mer än han på liksom mordet då? Men det går liksom inte att, man har inte kunnat lägga fram bevis för det. Särskilt inte teknisk bevisning ska man säga, men inte heller annat. Alltså man har inte kunnat visa att någon knuten till de här organisationerna befann sig på mordplatsen, alltså om vi pratar CIA då. Det man vet är att Secret Service-agenter var på mordplatsen förstås, och därför har också en del så att säga, konspirationsteorier handlat om Secret Service-agenter, att de i själva verket dödade Kennedy, antingen medvetet, till exempel att den här chauffören då, Bill Greer, vände sig om och sköt Kennedy i huvudet med sin pistol. Det finns en sån halvskalen teori. Men det finns också en teori om att en Secret Service-agent i bilen bakom råkade skjuta Kennedy i huvudet av misstag när han försökte förhindra mordet, alltså att han försökte liksom vända sig om med sitt högkalibriga vapen och skjuta liksom Oswald då, som stod upp i det här skolbokslagret, och att då ett skott ska ha brunnit av och träffat Kennedy i huvudet. Så att just Secret Service, där fanns det ju folk på plats, bevisligen då, som skulle kunna genomfört det här. Men vad skulle de ha för motiv då? Där är snarare den frågan.
Men för att också att de här frodas också har velat göra med också att det har kommit viss kritik, till exempel mot Warren-kommissionen, en del som ändå är berättigad. Vad kom det för kritik sen mot, om vi tittar på den?
Ja, alltså först så var ju kritiken att det här var en mörkläggning, att det var planterade bevis, att man inte hade tittat på de spår som var intressanta som kunde leda till en konspiration, att man hade pressat in verkligheten i sin teori om en ensam gärningsman helt enkelt, att det var ett beställningsuppdrag från antingen från en politisk makt som inte ville veta sanningen eller från konspiratörerna själva då. Det är kanske mer avancerade teorin då, att alla de här skulle vara involverade liksom, hela den politiska etablissemanget i USA, FBI, CIA, Lyndon Johnson och så vidare. Men man kan väl säga att det finns en berättigad kritik också mot Warren-kommissionen. Alltså en nutida historiker har ju liksom en annan blick på Warren-kommissionen än såväl konspirationsteoretiker som dåtidens liksom hyllningskör, kan man säga. Och det är att man, en historiker som heter Catherine Olmsted, en amerikansk historieprofessor, beskriver som en PR-insats. Att man hade liksom en lösning redan, och att Warren-kommissionen fick ett liksom mer eller mindre uppdrag att slå fast att Lee Harvey Oswald var den ensamme mördaren. Det betyder inte att de inte tittade på bevisen på ett noggrant sätt eller att de inte hade rätt. För det hade de förmodligen. Men man ville liksom inte lyfta fram möjliga andra trådar. Och varför då? Jo, dels var det så här, det var lite lapp på luckan. Man CIA och FBI skulle ju presentera bevis och hjälpa till med utredningen förstås då. Warren-kommissionen gjorde det inte helt själv. Men både FBI och CIA hade en del att dölja. Inte sin inblandning i mordet, utan andra saker. FBI hade till exempel haft vetskap om Oswald innan mordet. De hade haft koll på honom. De hade också fått information från CIA om att Oswald hade träffat sovjetiska och kubanska agenter i Mexico City i september 1963. De hade inte gjort någonting åt det helt enkelt. De hade inte bevakat honom extra noga eller tagit in honom till förhör eller någonting i den stilen. Och bara det faktum att han jobbade där längs kortersvägen liksom, och hade ett vapen i sin ägo, två vapen dessutom, ett gevär och en pistol, eller en revolver då. Det kunde ju se ganska slappt ut efterhand. Varför hade de då inte stoppat det här mordet? Hade de inte bättre koll på nationens fiender än så? Så det ville FBI inte att, man ville inte att det skulle komma ut helt enkelt. Så Edgar Hoover la lapp på luckan där. Likadant med CIA då, där hade man en del att dölja också. Inte minst den här dolda Kuba-politiken kan man säga. Alltså under slutet på 50-talet och början på 60-talet så genomförde CIA tillsammans med liksom en del maffiamän hemliga operationer i Kuba där man försökte döda Castro. Och det där var någonting som Kennedy hade godkänt. Han var inte alls ovetande om det. Och det här var någonting som Lyndon Johnson sen kallade för en jävla murder incorporated i Karibien. Han visste inte om det när han var vicepresident, men fick sen det här i knät, så att säga. Och för han och andra personer i USAs ledning så framstod det här som ett ganska gott motiv till varför Kuba skulle ha velat, eller Fidel Castro skulle ha velat döda Kennedy. Det var också så Castro hade hotat i stort sett Kennedy månaderna innan mordet och sagt att den som försöker genom terrorhandlingar ta död på Kubas ledare kan inte förväntas vi sitta säkert, ungefär så sa han. Och det här trycktes i amerikanska tidningar och sådär. Det amerikanska folket inte visste då, det var ju att de här terrorhandlingarna var verkliga, så att säga. Det hade CIA genomfört och försökt döda honom på en massa olika sätt. Och det ville man ju inte att det skulle komma ut, helt enkelt. Man ville hålla det hemligt. Så hade Warren-kommissionen fått fria tyglar, börja undersöka de här liksom möjliga motivbilderna då, så hade det kunnat sluta ganska illa för CIA. Dessutom, om man ska fortsätta på det här spåret, så var väl Lyndon Johnson och etablissemanget rädda för att det faktiskt var Castro som låg bakom det här. Att han hade anlitat Oswald, eller att det fanns någon koppling som kunde komma upp då. Och vad skulle man behöva göra då ifall Warren-kommissionen skulle slå fast att det var en, liksom en kommunistisk konspiration? Ja, då hade han tvingats invadera Kuba antagligen, och åtminstone svara ganska ordentligt på det här, och därmed riskerat ett kärnvapenkrig.
Men kan man säga då, just i det här exemplet som du ger nu, du har ju skrivit en bok om konspirationsteorier, att det, om jag har förstått rätt, att det ligger ofta någon sanning i det och sen så spinner man vidare på det där? Eller vad är det?
Ja, liksom? Men precis. Alltså man kan säga så här att Warren-kommissionen var en, inte mörkläggning, men tillrättaläggning. Man sa inte hela sanningen till amerikanska folket, åtminstone inte kring alla möjliga omständigheter som ledde fram till mordet. Och det gjorde att det såg lite mystiskt ut. Att man hade försökt då pressa in den här teorin liksom i en förutbestämd mall. Och när sen då det uppdagades på 70-talet att CIA hade, så att säga, genomfört mordoperationer på utländska ledare och hade genomfört sabotagehandlingar utomlands och sådär, och även spionerat på USAs befolkning inrikes då, så ökade ju misstankarna mot CIA dessutom. Vad har de mer kunnat gjort? Liksom? De kanske också låg bakom mordet på Kennedy. Så att det, man kan säga att det här försöket då, som kanske var berättigat utifrån ett slags nationellt säkerhetsperspektiv, att dölja de här möjliga trådarna till Kuba, möjligen Sovjetunionen, det gjorde att det såg ganska skumt ut, och det gjorde att det såg ut som en mörkläggning kanske, av en konspiration som ville sopa igen sina spår. Vilket då kanske inte var, men det var det framstod som för många, och därmed så växte den här misstron, och man började nysta i alternativa lösningar och svar.
Du ska få snart berätta vad du tror som har tittat på det här, men jag tänkte bara avsluta med en sista fråga kring konspirationsteorier, och det är ju då kanske det verk som har gjort mest för att göda de här konspirationsteorierna, nämligen Oliver Stones film JFK. Vad har den betytt och varför har den haft så stor betydelse?
Ja, den kom ju i början på 90-talet och blev en riktig blockbuster, kan man säga. Den drog ju fulla salonger liksom, och visades till och med på min högstadieskola som ungefär som att det var så här mordet gick till. Det har ni inte fått veta tidigare. Och den är ju till början, kan man säga, en bra film dramaturgiskt, och den gick verkligen genom rutan eller genom biosalongen. Och konspirationsteorierna om mordet som finns presenterade i den filmen blev ju efter det en slags mainstream. Alltså nästan den officiella berättelsen. Och alla var tvungna att försöka invända mot den som då fortfarande trodde på den officiella versionen, om man säger så. Men den är också ett koncentrat av...
Ja, för hur kan man, folk som inte har sett det, om du bara med några meningar kan förklara vad teorin går ut på i filmen?
Ja, den är koncentrat liksom av de föregående 30 årens spekulationer. Dels kring vad som eventuellt då hände på mordplatsen. Till slut så kommer huvudpersonen då i filmen, liksom, spelas av Kevin Costner, en åklagare som heter Jim Garrison som verkade i New Orleans, som är en verklig person då. Kom fram till att det var inte bara Oswald som var där, om han ens var där, utan det var flera skyttar. Det var 6 skott, de kom från olika håll. Och det här, Kennedy hamnade helt enkelt i skottlinjen för ett flertal mäktiga intressen, beskriver man det som då. Och i slutändan så målas det upp en konspiration där inte bara CIA och maffian och exilkubaner, utan också FBI och Secret Service och Dallas-polisen och det militärindustriella komplexet och inte minst Lyndon B. Johnson faktiskt var med i den här konspirationen och ville helt enkelt få bort Kennedy ur bilden.
Lite kort, det påstås att Kennedy-mordet producerat fler konspirationsteorier än någon annan händelse på 1900-talet. Vad tror du att det beror på?
Jag tror att det beror på att det var en väldigt omvälvande händelse. En chock för USA och för världen. Att en USAs ledare kan mördas på det här brutala sättet på öppen gata i Dallas. Då. Men också att det här mordet liksom, det lämpar sig för spekulationer. Dels i alla de här motivbilderna. Men det är också väldigt mycket konstigheter som sker liksom, på mordplatsen under de här sekunderna. Det är så mystiska personer som framträder på olika bilder, foton som togs, den här Zapruder-filmen som ju ger lite olika besked om hur skotten har fallit och när folk träffas och så vidare. Som öppnar för misstänksamhet och spekulationer, men också det här jag har sagt då om att Warren-kommissionen faktiskt inte lyckades liksom i allmänhetens ögon bevisa bortom allt rimligt tvivel att Oswald var ensam, så att säga. Sen också att man inte hittade någon riktig motivbild till Oswalds gärning. Vilket man kan säga så här i efterhand berodde på att man inte ville nysta i de här trådarna bakåt till Kuba då, och hans kommunistiska vurm, så att säga. För det fanns ju möjligen då ett motiv att Oswald lyssnade på Castros hot. Han tyckte att Kennedy var Kubas fiende helt enkelt, och därför så ville han göra en insats för revolutionen och skjuta Kennedy, antingen liksom helt på eget bevåg eller möjligen efter kontakt med kubanska agenter, det vet vi inte riktigt.
Till sist då, du har varit inne på det lite, vad du tror och sådär. Men kan du berätta, hur tror du att det här gick till och vem var det som utförde mordet?
Ja, jag har faktiskt tittat på det ganska grundligt. Inte minst de här påståendena om att Kennedy skulle ha skjutits framifrån, att Zapruder-filmen visar det, att det skulle vara ett skumt med den här teorin om den enda kulan. Och jag kan konstatera att i den här Zapruder-filmen, om man liksom med dagens teknik bara tar bildruta för bildruta, så är det uppenbart att Kennedys huvud liksom knycks framåt först vid skottögonblicket och det sprutar liksom hjärnsubstans framåt, uppåt och inte bakåt. Så att han sköts bakifrån. Liksom det, Zapruder-filmen är egentligen ett bevis för det, tvärt emot vad konspirationsteoretikerna alltid har hävdat. Sen är också bevisen för att Lee Harvey Oswald faktiskt sköt de här dödande skotten mot Kennedy väldigt starka. Om man nu inte tror att de är manipulerade eller planterade, för det är ju många som gör då. Men om man ska utgå från att de inte är det. Det var hans vapen som man hittade på 6:e våningen. Han hade beställt det på postorder, liksom under falskt namn. Ett namn som man hittade på ett ID-kort i hans ficka, A. Heidel, Alex Heidel. Det finns ett foto som han vaskade fram. Hans fru hade tagit ett foto på honom i trädgården medan han står med vapnet i handen. Liksom. Det här vapnet som hade hans handavtryck på kolven kunde knytas till 3 tomhylsor som hittades vid fönstret på 6:e våningen i skolbokslagret. Och till kulfragment som hittades i Kennedys bil efteråt. Bara det är ju liksom tekniska bevis för att det var Oswalds vapen som användes för att döda Kennedy. Han var på platsen. Han var den enda som man vet var på platsen under de här liksom, sekunderna som mordet skedde. Man kan inte säga med säkerhet att han var på 6:e våningen, men han påträffades i byggnaden någon minut efter liksom mordet. Och dessutom så flydde han från platsen, vilket är ganska misstänkt. Den enda av de anställda som lämnade det här skolbokslagret efteråt och smetade ifrån. Vi vet också att revolvern som han bar när han greps på en biograf i en förort i Dallas en drygt timme efter mordet kunde knytas till tomhylsor som hittades på platsen när polismannen dödades då, J.D. Tippett. Och i varierande grad också till kulor som återfanns på platsen. Det där är ofta svårt då, men det lyckas man också göra. Och flera vittnen pekar ut Oswald som polismördaren och som den som då, lite mer osäkert men ändå, som man ser på sjätte våningen sticka ut ett gevär och skjuta Kennedy helt enkelt. Så att bevisen mot honom, det här är bara några. Hans fingeravtryck hittades på en papperspåse som låg bredvid liksom det här fönstret som han då enligt vittnen hade haft med sig på morgonen, som han hade haft gardinstänger i enligt honom då, men som han antagligen hade vapnet i. Och hans fingeravtryck hittades på några kartonger där uppe som han hade möblerat för att få till ett krypskyttenäste då på något sätt. Så ja, jag tror att så här, det är väldigt svårt att förbigå det här, att ignorera de här bevisen mot Oswald. Så jag tror att han gjorde det. Jag kan inte säga säkert att han var ensam eller att ingen annan var involverad eller att han inte hade fått ett beställningsuppdrag. Det förefaller ganska osannolikt om man ser på Oswald som person. Han var ju ganska ska man säga, skakig som människa, våldsam och instabil. Och inte den mest lysande hitman man kanske kan tänka sig på förhand i alla fall. Han lyckades med det han förutsatte sig visserligen i det här fallet då. Men om man ponerar att det var Fidel Castro och hans agenter som ville ta död på Kennedy, varför anlitade man just Lee Harvey Oswald och inte någon riktig hitman liksom, som en torped som hade erfarenhet av detta? Så ja, jag tror nog att han var ensam och att han fick in tre skott, träffade med två av de kulorna då, dödade Kennedy och sårade guvernör Connolly och på det sättet faktiskt förändrade världshistorien.
Får vi säga tack till dig, Kent Werner, frilansjournalist och författare till boken Allt är en konspiration. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack.